Amen. Tack så jättemycket. Tack. Fantastiskt. Oj. Varsågoda och sitt ner. Wow. Och då ska jag försöka säga någonting i den här atmosfären. Jag har fullt sjö att hålla ihop nu, känner jag. Det är en fantastisk gudatmosfär. Tack så jättemycket. Vad roligt att se er igen. Och än en gång tack för inbjudan. Gott att se Kenneth och familjen. Elisabeth. I deras kök var jag någon gång på mitten på 90-talet. Några omgångar faktiskt i Karis. Det känns som igår, men det är några år sedan bara. Och vi ser bara yngre ut. Det är ju helt otroligt. Ja. Några tankar den här förmiddagen kring det som har att göra med vårt nästa steg. Vi ska läsa ifrån Gamla testamentet, Andra Kungaboken, det sjätte kapitlet från vers 8 till 17. Och då vill jag bara stämma av lite grann, vad är tidsramen här nu, så jag inte drar över någonting. Jag har glömt att kolla det. Är det fram till 11 typ eller? Typ. När ni börjar resa och gå, då vet jag att det är dags att sluta. Då står det så här. Kungen i Aram låg i krig med Israel. Och när han rådgjorde med sina tjänare och sa: på den och den platsen ska jag slå läger. Så sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: se till att du inte drar förbi den platsen, för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger, och kungen i Aram blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Då svarade en av hans tjänare: så är det inte, min herre kung. Utan det är Elisa, profeten i Israel, som meddelar Israels kung varje ord du talar i din sovkammare. Han sa: gå och se efter var han finns, så ska jag skicka någon att gripa honom. Men man berättade då för honom att han var i Dotan. Och då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen: o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade: frukta inte. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. För ett antal år sedan, jag sa igår, vi har tre barn. David som är 22 år, och sen har vi Vilma som är 8 och John som är 6 år. För många år sedan så var jag med vår son David på Ikea. Och vi följde liksom pilarna runt som man laglydigt ska göra, och så kommer vi till barnavdelningen på Ikea, och där så fanns det en liten lekhörna och där fanns ett litet lekhus. Och David, han springer in i det här lekhuset som har ett fönster med liksom en disk på, och medan han är där så går jag vidare och tittar på lite andra saker. Och efter ett tag så hör jag hur David ropar på mig och säger: pappa, kom hit. Ja, all right. Så jag kommer dit och då har han dukat upp med lite plasttallrikar, med plastmuggar, någon kastrull på den här disken då. Och så säger David till mig: pappa, sa han, vill du ha kaffe eller vill du ha te? All right. Ja, men vi kör på kaffe, sa jag. Bra, sa han. Så han tar den här plastkannan och häller upp kaffe i en av muggarna. Och sen pekar han på det här fatet, plastfatet, och så säger han: pappa, vill du ha den kakan eller vill du ha den kakan? Ja, men du, sa jag, vi kör på den kakan. Perfekt, sa han. Så tog han kakan, la den på ett litet plastfat, och så räcker han den här plastmuggen och plastfatet till mig, och så säger han: varsågod pappa, sa han. Och då finner jag mig själv stå på Ikea och dricka kaffe som inte finns. och äta en kaka som inte finns. Och när jag gör det, så här är det för mig. Det är som att Gud använder sådana här vardagliga händelser för att försöka kommunicera saker till mig. Så jag fattar det. Och det är det som att, jag upplever som att Gud säger som så här. Jag hör inte det fysiskt, men det är som att jag ändå hör det. Då säger Gud som så här. David ser någonting som inte du ser. Och för honom är det lika verkligt som allt annat i det här rummet. Och sen är det som att Gud säger, Rickard, jag vill att du ska leva så. Jag vill att du ska leva på det sättet, för du är mitt barn. Och jag vill att min församling ska leva på det sättet. Det vill säga, jag är en Gud, och jag nämnde det här igår. Jag är en Gud som talar om de ting som inte finns till, som om de redan fanns. Alltså att leva i trons perspektiv, att tala trons tal. Det är att tala om någonting som inte finns ännu i det fysiska, men det finns där ändå. Och Gud säger, Rickard, jag vill att du ska leva på det sättet. Det är den dimensionen. Och jag tror det här har väldigt mycket att göra med våra nästa steg som enskilda kristna. Det här seendet har väldigt mycket att göra med våra nästa steg som församlingar och som rörelse. Jag tror att, jag menar, verkligheten, den lever vi alla i just nu. Alla vi har en verklighet. Och det som ibland är skillnaden, och jag har tänkt på det här, det är väldigt intressant hur två människor kan vara med om ungefär samma sak. En händelse i livet. Men utgången av den händelsen i deras liv går på något sätt åt två helt olika håll. Man kan uppleva ungefär samma sak. Den ena personen, och jag sätter mig inte till domare över någon, det här är bara en ren observation. Den ena på något sätt blir bittrare. Åren går och det är som att bitterhetens rot bara går djupare och djupare. Men den andra som har varit med om ungefär liknande sak blir på något sätt bara bättre. Den ena knyter näven mot Gud, och inte bara en vecka eller två, utan det är som att man får ett förhållningssätt till Gud där Gud blir en fiende till mig. Medan den andra som har varit med om ungefär samma sak lyfter sina händer fortfarande och säger, Gud, du är i alla fall god. Jag tänker, vad är det som gör att man kan vara med om ungefär samma sak, men konsekvenserna utav det på något sätt går åt två motsatta håll. Den ene tänker att, nej, det är inte lönt att satsa mer på Gud, för Gud har svikit mig, Gud har inte varit med mig, Gud har inte varit trofast. Medan den andra personen som har varit med om ungefär samma sak säger, Gud, jag ger dig resten av mitt liv. Jag väljer att fortsätta tro på dig, jag väljer att satsa på dig ännu mer. Trots det här som har hänt. Jag tänker, vad är det som gör det? För vi lever alla i verkligheten. Och så tänker jag, men kanske är det så att det är hur vi ser på vår verklighet. Alltså genom vilka glasögon vi ser på vår verklighet som bestämmer nivån av glädje i våra liv. För många år sedan var jag nere i Afrika. Och det som slog mig när jag var där, där fanns inga liksom BMWs på uppfarten, det fanns inga villor, det fanns inga rakklippta häckar så här. Det är väldigt viktigt att de är det. Det fanns ingenting av det jag tycker då kallar välfärd, ordning och reda. Men jag mötte glada människor. Det var ett ständigt Colgate-leende på varenda en jag mötte. Det fanns liksom inga stressgrupper där, det fanns inga liksom utbrända människor, utan det var bara idel glädje. Och så kommer jag hem till pingstvännerna i Sverige och det gnälls och det stressas och det är surt och det är tvärt. Nu tar jag i lite. Tänk, vad är det som gör att man kan ha så mycket runt sig men ändå så är det någonting som inte är bra? Men sen möter du människor som knappt har någonting, men det bara är glädje. Är det inte att det är hur vi ser, genom vilka glasögon vi ser på vår verklighet, som avgör nivån av glädje, frid, tacksamhet, förundran i våra liv? I den bibeltexten, det är det två människor igen, huvudpersonerna i texten, det är profeten och det är tjänaren. Och båda de två lever i samma verklighet. Det finns ingenting som skiljer verkligheten åt för de två. När tjänaren går ut på morgonen för att ta tidningen, så när han tittar upp säger texten oss att han liksom fruktan slår till. Han blir förfärad. Han blir lamslagen. Och du kanske sitter här idag och fruktan har liksom, vad som är riktigt, som vi säger på svenska, magsugare här. Det riktigt slår till ditt mellangärde. Du har fruktan i ditt liv för det är någonting du har sett. Och när tjänaren går ut på morgonen och tittar upp så ser han hur den här kungens här har omringat huset. Och fruktan slår till och han rusar in till profeten. Varför då? Det här kommer det första nyckelordet för morgonen. När tjänaren ser kungens här så ser han fakta. Han ser fakta i verkligheten. Fakta är fakta. Fakta är det liksom den per definition är fakta den objektiva verkligheten. Det är det vi kan se. Ni är fakta för mig just nu. Jag kan se på er. Jag ska skona dig från att jag tar på dig. Men jag kan se dig. Jag kan ta på dig. Jag kan lukta dig. Du är fakta för mig den här förmiddagen. Jag kan se dig. Och vi lever i en värld som är fylld av fakta. För faktum är att just nu, som vi såg igår, så är det barn som drivs till slavarbete. Det är faktum. Det är ett faktum just nu att det finns krigshärdar över vår jord. Det är ett faktum att just nu så är det många människor som kämpar med sjukdom. Det är ett faktum att just nu, du kanske sitter här idag och du har förlorat ditt jobb. Och det är fakta. Det är kanske ett fakta att du just nu upplever som att gumman och du, eller gubben och du, inte har den kärleksnivån i ert liv som ni hade för 5 år sedan. Jag säger inte det för att slå ner på er om det är så. Jag bara säger att det, då är det fakta. Faktum är kanske att du just nu sitter här som förälder och du är jätteorolig för dina barn. Du skulle önska att de var här men de är inte här. Du skulle önska att de var i kyrkan när du kommer hem nästa, går till kyrkan nästa söndag. Men de är inte där heller för de vill kanske inte ha med Gud att göra. Och du sitter här på den här konferensen och så ber du, gode Gud, fräls dem. Och faktum är att de just nu inte vill gå till kyrkan. Fakta är fakta. Och jag är så glad för att det inte i Bibeln representeras och presenteras ett evangelium som förnekar fakta och kallar det tro. Jag ser inte i Bibeln att Gud uppmanar oss att liksom ta ett piller som kallas tro. Ta ett lyckopiller som kallas evangelium för att vi liksom ska sväva iväg någonstans en dag i veckan och så kallas det kristendom. Ibland är det så jag har upplevt att det har varit människors respons till mig när jag har pratat om min tro. Alltså antingen har de sagt det direkt eller så har de sagt det indirekt ungefär. Det är bra, Rickard, att du har en tro så att du kan sväva iväg lite grann bort ifrån verkligheten och sitta ungefär och spela harpa med Gud en stund och bli lite emotionellt uppbyggd. Det har man kanske inte sagt, men man har ändå sagt det. Alltså bilden är att kristen tro är någon slags flykt ifrån verkligheten. Men det är det inte. Därför att Gud har själv visat oss att han i Kristus Jesus kommer in i vår verklighet. Det är evangeliet. Gud blir människa i Kristus Jesus. Han går på vår jord. Han möter våra utmaningar. Han möter våra frestelser. Han gråter. Han skrattar. Han vet vad det är att ha ångest. Förlåt att jag darrar på rösten. Jag har fullt sjå att hålla schack här. Jesus vet vad det är att ha ångest. Så sitter du här idag och kämpar med ångest i ditt liv, så vill jag säga till dig att du ska inte skämmas för det. Du ska inte känna att du är en dålig kristen. Du ska inte känna att du inte har tro nog i ditt liv. Hör du vad jag säger nu? Jesus vet vad det är att ha ångest. Jesus vet vad det är att känna sig ensam. När Jesus hänger på korset mellan himmel och jord i det absolut mest avgörande ögonblicket i sitt liv. Och jag skulle vilja säga, när han som mest behöver känna att Gud är med honom så känner han det som minst. Och du kanske är här idag. Och du säger, Rickard, precis det känner jag igen mig. Gud känns väldigt långt borta. Det är som att mina bönor når till taket och sen bara boing ner igen. Vet du vad? Jesus slår armkrok med dig idag och så säger han, du, jag vet precis hur det är att känna så. Därför att när han hänger på korset så ropar han ut, min Gud, varför har du övergivit mig? Och jag tänker att det är detta som är evangelium. Att Jesus upplever ångest, Jesus upplever ensamhet, Jesus upplever vad det är att kännas, bli bedragen när Judas ger honom kyssen på kinden, en av de allra närmsta vänder honom ryggen och går. Du sitter här idag och du känner precis likadant. Rickard, om du bara visste vad jag har varit med om, jag känner mig sviken av mina närmsta. Då är Jesus här idag och säger han, du, jag vet precis hur det känns. Men den andra sidan på det är att det är det som är evangelium. Att han har burit allt detta för att någonting av det ska knäckas över våra liv. Och prägla våra steg framåt. Jesus blir människa. Gud inkarneras i Jesus Kristus. Och han kommer in i vår verklighet med någonting annat. Den första predikan som Jesus håller är betydligt kortare än min idag. Han har inte gått på något teologiskt seminarium, men han har tre punkter. Han säger, nu är det goda nyheter. Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium. Amen. Det var den kortaste predikan han höll, tror jag. Men oj så dynamisk. För vad Jesus säger är att nu kommer saker kunna bli annorlunda. I ditt liv, i din verklighet. Därför att jag kommer med någonting som är Guds rike. Guds rike, det är goda nyheter, säger Jesus. Guds rike är här. Det är en annan kung, det är en annan lag. Det är någonting annat, det är andra värderingar. Det är en annan dynamik. Och det riket har kommit nu. Och det är goda nyheter. Och det riket kan prägla dina steg. Fakta är fakta. Och de ska inte förnekas för att det ska kallas tro. Utan de finns i ditt liv just nu. Och det är det som tjänaren ser. Och så ser jag hur tjänaren liksom på darrande ben går in till profeten som jag ser i bilderna när jag läser Bibeln. Han sitter i sin profetgungstol och det knirrar lite grann. Och sen har han ett kaffe skånerost som han dricker på morgon. Varje morgon sitter Elisa där. Profeten ler. Och så kommer tjänaren in och säger, min herre, vad ska vi ta oss till? Och profeten rör inte en fena, utan han fortsätter att gunga. Han är helt orörlig. Profeten blir inte nervös. Profeten blir inte desillusionerad. Profeten liksom springer inte runt i rummet och liksom sliter håret och säger, vad ska vi ta oss till? Ja, det är rätt, vad ska vi ta oss till? Utan profeten sitter lugnt och stilla i sin profetgungstol. Därför att, och här kommer det andra nyckelordet. Han har sett sanningen. Profeten, till skillnad från tjänaren, har sett något annat i samma verklighet. Profeten ser sanningen. Och det är en milsvid skillnad mellan de två synsätten. Den ene ser fakta i verkligheten. Den andra ser i samma verklighet sanning. Vad är sanning för någonting? Ja, enkelt uttryck skulle jag vilja säga så att jag själv begriper det. Sanningen är vad Gud säger om det. Kort enkelt uttryckt. Sanningen är vad Gud säger om det. Och så säger Jesus, ni kan få lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Wow. märker du hur de här två nyckelorden präglar olika steg som människorna tar i den här texten. Den enes steg är fruktan, rädsla, desillusionering. Vad ska vi ta oss till? Den andres steg är trygga. Det finns tillförlit. Därför att man ser två helt olika saker i samma verklighet. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra dig fri. För ett tag sedan så klev jag på ett av tågen hemma vid oss. Och tidig morgon. Och nästa station, jag står upp för det är ingen lång tågresa. Så jag står där med min resväska. Och så kliver det på en man i metropolen Sösdala. Du hör på namnet att det är långt ute i ingenting. Med all respekt om det finns någon från Sösdala här eller har någon släkting i Sösdala. Så kliver han på och så tittar han på mig och så säger han: det är tufft i världen nu. Varpå jag är frestad att svara tillbaka: god morgon på dig också. Och så tänker jag, vad är det som får en vilt främmande människa att tala till en annan vilt främmande människa? Och det första man säger är att det är tufft i världen just nu. Jo, därför att det är precis den verkligheten som vi lever i. Många av oss, det är just det vi ser. Alltså stegen i den världen jag lever just nu präglas av precis detta. Det är press, det är stress. Jag satt uppe, jag mötte en god finländare i, var var det någonstans nu då? Eskilstuna. En tidig söndagmorgon sitter på en parkbänk och försöker bli lite solbränd. Egot måste liksom ha sitt. Och där sitter på en annan bänk sitter en finsk bror som visar sig ha varit i finska skidlandslaget för många, många år sedan. Och vi börjar prata lite grann. Och ganska snabbt så säger han också som så här. Ungefär samma sak. Ja, det är tufft i världen nu, sa han. Det är tufft i världen nu. Och så tänker jag, ja just det. Det är så världens barn, om jag får uttrycka det så, många av oss upplever det. Därför att när vi tittar på verkligheten så ser vi fakta. Men i allt det så står Jesus och så säger han något annat. Han säger att du kan få lära känna sanningen och sanningen kan göra dig fri. Och så tänker jag, är det inte detta som är att vara Jesu efterföljare? Är det inte detta som det är att vara kyrka? Det är att stå mitt i den här världen. När liksom folk säger att det går ut för. Nej, kan du säga. Det går inte ut för. Det går verkligen upp för i positiv bemärkelse. Därför att jag har blivit liksom född på nytt till ett levande hopp. Jag lever för något annat. Jag är på väg till någonting annat. Liksom det finns mer än det här. Och medan jag lever här så är det som finns där som präglar mitt liv här. Det är liksom lite halleluja på insidan på något sätt. Det liksom finns, jag tänker som så här att kristna de sjunger. Kristna de går omkring och visslar hela tiden. Det är någonting med en kristen människa som de sjunger. Och det är det som jag älskar med vår och sommar nu när det börjar bli varmt. Vi har ju haft varmt länge nu. Då måste man ha öppet sovrumsfönstret. Och det är så fantastiskt. Det har säkert med min ålder. Jag är bara 48, inte än. Den 18 augusti fyller jag 48. Men då blir jag 48 ung. Det ser du på mig att... Ja. Men jag vet inte om det har med åldern att göra. Men jag liksom har börjat att uppskatta skapelsen mer. Jag kan liksom... Du hör det här liksom... typ. Då är det två svanar som liksom flyger i kapp. Och bara det kan få mig att fullständigt bara liksom, wow. Gud, du har gjort det där. Hur i all världen gjorde du det där? Alltså skapelsen vill predika för dig. Och skapelsen predikar varje morgon för mig nu. Om jag bara är villig och orkar lyssna. För någonstans där tidigt på morgonen när det fortfarande är mörkt. Så bör du höra någonting när det är helt tyst. Så bör du höra någonting. Och det är fågelkvittret. Som liksom bryter igenom tystnaden. Så hör du en liten fågel som börjar sjunga. Oj vad den fågeln har predikat för mig, ska du tro. Alltså det är som att den fågeln morgon efter morgon efter morgon predikar för lilla Rickard. Och så säger han, tro på Gud. Tro på Gud. Sjung, Rickard, för allt i världen, sjung. Därför att det är det som är det kristna livet. Han drog mig upp ur fördärvets grop. Han satte mina fötter på en fast klippa. Han la i min mun en ny sång. En lovsång till min Gud. Och då tänker jag, kristna de kvittrar. Det är ett bevis på att det sjunger i själen. Då kan till och med jag sjunga, även om Marina Sigfrid sjunger betydligt bättre. Vi har en segersång. Är det inte så den går? Oj, 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 vilka minnen det är nu. Vi har en segersång, en kärlekssång från himlen. Är det inte så? Ja. Så vi kan leva mitt i den här världen. Och det sjunger. Därför att vi är ett annat folk. Vi är inte bättre än någon annan. Vi sjunger inte för att vi är bättre än någon annan. För att våra liv är lite mer i ordning än de som har varit ute och tagit kanske lite för mycket öl, karoöl på kvällen innan. Vi är inte bättre än någon annan. Det är ingenting med våra liv som ger oss anledning att liksom höja på näsan och säga, ja men vi har minsann ordning på våra liv, men de där, de behöver, nej absolut inte. Men det sjunger i själen. För han mötte mig. Och i verkligheten fick jag se något annat. Jag fick lära känna sanningen. Och sanningen gör mig fri. Sanningen är vad Gud säger om det. Den här förmiddagen så har Gud någonting att säga om din fysiska svaghet. Vi har redan bett om det. Det var dina svagheter jag bar. Din sjukdom tog jag på mig. Gud har någonting att säga till dig som kämpar med att ekonomin ska gå ihop. Då säger Jesus, jag är Herren din herde. Dig ska inget fattas. Och igen, jag blev lite kanske överexalterad igår kväll när jag bad. Men om jag är lite mer lugnt och försiktig ska försöka säga, jag tror verkligen Gud har en hälsning till er när det gäller missionen. Jag har bara fått lite inblick i hur saker har gått lite i stå när det gäller den ekonomiska sidan. Jag är frimodigt så jag tror Gud, himmelens Gud, har vägar för er. Han vill komma på förunderliga sätt, märkliga sätt och ge er favör att göra allt det i missionen som han har kallat er att göra. Det ska inte fattas er någonting. Och jag tror ibland att ni kommer att stå förvånade och säga, hur i all världen kom de pengarna? Hur kom de resurserna till oss? Och då säger Gud, det är för att jag är Gud och inte ni. Jag är väldigt bra på sånt, säger Gud. Eller sanning, det är vad Gud säger om det. Så här kommer tjänaren in som har sett fakta. För fakta finns. Fakta existerar. Men han möter en profet som har fått ögonen öppna. Och han ser sanningen. Gud har någonting att säga om dina fakta. Men så ser vi i texten att det händer någonting. Och det är det som är viktigt för att hända med oss allihop. Jag tror, liksom, this is an ongoing thing. Det är någonting pågående. Det är inget som jag har och sen kan vara säker på det. Jag tror det är en process. Det händer någonting i den här texten med tjänaren som kan få hända med dig och mig den här förmiddagen igen och den här veckan som kommer. Det är att jag ser det som att profeten sitter kvar i gungstolen, håller kaffekoppen i ena handen och sen står tjänaren där. Liksom, det är slut, det är slut. Och då ser jag hur liksom profeten lugnt och försiktigt räcker ut sin hand. Tar han en liten kaffeslok till. Och sen ber han en väldigt kort men intensiv bön. Den är inte lång, men den är effektiv. Öppna hans ögon så att han ser. Amen. Öppna hans ögon så att han ser. Öppna hans ögon så att han ser. Och så tror jag profeten säger, du, gå ut och titta igen. Och tjänaren går ut och jag tror han tänker bara, oh, jag vågar knappt. För de är så många, det är en så mäktig här det här, vi är stekta. Och när tjänaren går ut och tittar upp, då är det som om någonting har hänt med hans syn. Och det är någonting som kan hända med din syn. Det är någonting som kan hända med er som ert ledarskapssyn. Det är någonting som kan hända med dig, pastor, och din syn. Det är någonting som kan hända med dig, du pingstvän, som har suttit på samma plats i alla dessa år i pingstkyrkan. Någonting kan hända med din syn den här förmiddagen. Öppna hans ögon så att han ser. Och när tjänaren går ut och tittar upp på samma verklighet, då händer någonting. Då ser han, står i texten, att han är omringad av änglar, av liksom vagnar. Det är eld och det är kraft och det är energi. Därför att han ser himlen är här. Himlen är här. Han är billigt talat omringad av Jesus. Han är omringad av treenigheten. Han är omringad av hela himlens resurser. Och jag vill säga till er som rörelse, ni är omringade av Gud. När ni firar gudstjänst, du är omringad av himlens här. När ni liksom går ut och gör det där kaféet på fredagskvällen, ni är omringade av Gud. Er ekonomi är omsluten av Gud. Ja, ni är så omringade så det är inte klokt. Och jag ser liksom att tjänaren som har gått in den första gången till profeten, han går med krökt rygg och darrande ben. Men han kommer in den andra gången, vet du. Då är det rak rygg. Det är lite halvkaxigt. Liksom. Ja, du. Det är riktigt malmöländska. Liksom. Du, inga problem. Det här fixar sig. Vad är det som är skillnaden, som gör skillnaden för tjänaren? Det är att han får öppnade ögon. Och då är vi precis där i det bibelordet som Kenneth läste. Vi kan få upp, kan sjunga lite lovsång alldeles strax. Då är vi precis där i det sammanhanget som Kenneth läste innan. Paulus ber. Jag ber att era ögon ska öppnas. Så att ni får se. För det är när våra inre ögon öppnas och vi ser. Det är det som är hela skillnaden. Jag ber att han ska ge en vishetens och en uppenbarelsens ande. Och så går du och jag ut och så tittar vi på verkligheten. Och så tittar vi på alla fakta. Men så sjunger det i själen. Därför att vi har sett något annat. Därför att över alla dessa fakta så ser vi ett tomt kors. Och vi ser en tom grav. För skulle vi gå till graven nu, allihop, och titta in i Jesu grav, så kan vi bara konstatera det som tusentals av människor redan har konstaterat. Att den är tom. Jesus är inte där. Han är uppstånden. Han är absolut så levande som det bara går. Och så säger Jesus till oss idag. Ja, det finns fakta i ditt liv. Det finns fakta i din familj. Det finns fakta i din församling. Kanske är så, jag vet inte, men kanske din församling kanske lite för mycket just nu representeras av konflikt och stridighet och det drar och det sliter. Mer än det är halleluja och tack och lov och seger. Och det är fakta att det just nu kanske är så. Men då säger Jesus, över det finns det en uppståndelsekraft. Det finns ett liv som har övervunnit allt det där. Därför att han som klev ut ur graven, och som aldrig mer kommer att återvända dit. Det är han som har nycklarna till alltihop. Han säger, över alla fakta så finns det ett namn som är över alla andra namn. Kungars kung, herras herre. Hans namn är underbar i råd. För rådvilla kristna den här morgonen så finns det en sanning. Han är underbar i råd. Han är väldig Gud. Wow! Till dig som kämpar med ekonomin, han är en väldig Gud. Till dig som församlingsledare som undrar liksom, vad är nästa steg? Han är en väldig Gud. Han kan öppna dörrar. Han kan göra en väg där det inte finns någon väg. Han är en evig fader. Han är en fridsfurste. Så över alla våra fakta den här förmiddagen så finns det en sanning som står som ett baner över alltihop. Och det är en anledning för dig och mig att börja prisa honom och tacka honom. Inte förneka fakta, inte ta dem undan, utan säga Gud, jag kommer med mina fakta idag. Du vet, du kan få komma. Jag hoppas att något av det finaste vi kan ge till Gud är våra synder. Kan få komma med vår synd och vår brustenhet, vår bräcklighet, våra misslyckanden, våra fakta idag och lägga dem vid Jesu kors och säga, Jesus, ta det här. Och så kommer sanningen in som en frihet, förlåtelse, upprättelse, känslan av att inte räcka till. Du som pastor, ledare som sitter här den här förmiddagen och du känner, jag räcker inte till. Du räcker till. Du räcker till. Sänk kraven över dig själv. Jag talar till någon specifik nu, någon pastor här inne. Förlåt att jag blir rörd. Jag känner igen mig själv. Tala till någon pastor nu. Sänk kraven på dig själv. Jesus kallar dig ut i frihet. Förlåt. Jesus kallar dig ut i frihet. Sänk kraven på dig själv. Jesus har inte lagt de tegelstenarna på dina axlar. Och det är inte meningen att du ska bära dem. Idag säger Jesus, kom ut i sanningen. Du ska få säga något annat över ditt liv. Och vad det än är för någonting idag. Kan, är det okej att ta en liten förbön? Om du känner bara som säger, jag vill att någon lägger handen på mig och ber. Ber att du ska få öppna ögonen. Att du ska få se sanningen. Vad Gud säger om det i ditt liv, i din församling eller för dina nära och kära, vad det än för någonting. Nu ska den här gråtande predikanten sluta, det är bäst. Ska vi stå upp tillsammans? Jesus, jag tackar dig för att du är här. Tack att du är här med balsam för själen. Tack att du är här med hopp. Du säger att du är en Gud som har gett oss ett framtid och ett hopp. Jag ber för den som just nu behöver öppna ögonen.